Nu kommer det en repris av ett program ifrån 2006 där Åke Sandin intervjuar Fårdalabon Nils Borg, Nisse. Det mest spektakulära i Nisses liv var nog när något gick fel och Nisse kastades ut ur det exploderande lilla flygplanet. Han såg en fallskärm utvecklas över honom. Men när han väl landat såg han att hans fallskärm aldrig hade lösts ut. Han hade fastnat i pilotens fallskärm. Nåja, båda klarade sig utan större skador än ett brutet ben. Nisse brukade själv säga att han var den första som lyftat genom luften. Han levde ytterligare cirka 65 år till i Fårdala med hustru Barbro och döttrarna Anna-Karin och Annika. Nisse gick ur tiden strax före jul 2024. Här får ni lyssna till Nisses egen berättelse. Varsågoda.
Under den kommande halvtimmen på Tyres radion, succékanalen 91,4, är jag tillsammans med Nils Borg, Slottervägen i Fårdala. Vet du om att du har bott där i 40 år, Nils? Tiden går.
Den går fort, ja. Man märker det på omgivningen.
Hur då menar du? På småflickorna som börjar fylla 50 eller vadå?
Döttrarna som har blivit så pass gamla.
Ja. Var kom du ifrån då? Du och Barbro.
Du menar när vi flyttade till Slottervägen?
Ja.
Jag kommer från Nacka, Alphyddan. Det borde jag inneboende. Och Barbro kommer från ungdomshotellet på Gubbängen.
Och sen flyttade ni till Tyresö och gifte er?
Ja, vi var faktiskt gifta då när vi flyttade hit. För att,
Fast ni ena bodde i Gubbängen och andra i Alphyddan?
Ja. Ja, men,
hade du gjort henne med barn, din slusk?
Inte ens det, hörde du.
Ni gifte er av okynne fast ni bodde på två olika håll. Ja. Det är kärlek det.
Jo. Nej, men det var så att vi hade ju köpt ett radhus. Och det var egentligen meningen att det skulle bli klart på våren.
Ja.
Men det blev försenat så vi hann alltså gifta oss innan huset var inflyttningsklart.
Var det på Slottervägen det alltså?
Ja, visst.
Hur fick ni ny som Tyresö då?
Ja, jag var ju medlem i Spar. Alltså i Kronan.
Som vi alla var på 50- och 60-talet.
Ja, läste broschyrer och sånt och det verkar vara ett trevligt område. Så jag menar, när vi åkte dit och tittade så fanns ju inte krusbord där, utan då slutade ju allmän väg då i Fårdala.
Har du trivts i Fårdala?
Jättebra.
Det säger alla om Tyresö faktiskt.
Nej, jag menar, du har nära till naturen och nackdelen är väl rådjuren som traskar på baksidan av tomten och käkar upp.
De gör det fortfarande?
Tulpaner och ja. Oja.
Aha. Även det är ju ganska tättbebyggt i Fårdala, men det hjälper inte.
Nej. Rätt och rätt så kan du höra såna klapprande steg då när det ser ut som, ja, låter som det skulle vara en dam som går på högklackade skor. Och då kan det vara ett rådjur som traskar på vägen på asfalten.
De går mitt på Slottervägen alltså? Nej, och sen dyker de in i trädgården och förser sig?
Mm. Det är ingen idé att försöka plantera tulpaner och sånt där. De stryker mig.
Utnyttjar du den där naturen du beundrar så mycket?
Ja, det gör vi. Jag menar, har de inte grusat så då sätter vi på skidorna hemma och åker ner i Vängen och sen Alby och bortöver. Men för det mesta nu så är vi tvungna att promenera bort till Gärdet och få sätta på skidorna för att de hinner med att grusa. Så att det...
Somrarna då?
Ja, då blir det mest båt. Vi är båtfolk.
Jag har lärt mig att man ska fråga, vad har du för båt?
Ja, jag har en motorbåt. En Oxelö 30.
Vad heter det?
Oxelö 30. Det innebär att den kommer från Oxelösund.
Jaha. Alltså, Oxelö, det har ingenting med Ockelbo att göra. För jag vet att du är uppvuxen i Ockelbo.
Ja, nej.
Gjordes det inte båtar där?
Jo. Du kan säkert hitta dem. Om du går och tittar i hamnen nu så ser du allt ifrån små roddbåtar upp till hardtopbåtar som det står Ockelbo på. Det var alltså Ockelbo Lundgren som startade båttillverkning i Ockelbo. En av de första plastbåttillverkarna faktiskt i Sverige.
Ockelbo Lundgren, ska man känna till honom?
Det beror på hur gammal man är. Men han var alltså en bil. Han tävlade alltså med bil och körde Ford special. Det är alltså bantävlingar.
Jaha. Men började att bygga båtar istället?
Ja, det var ju det att han hade alltså börjat med plast redan då på bilsidan så att säga. Han gjorde alltså plastkarosset till sina tävlingsbilar.
Jaha.
Och sen när det blev inne att göra båtar i plast så var det liksom bara att börja på att göra båtformar istället. Så han var alltså redan inne i plaståldern så att säga.
Ja. Finns den där båttillverkningen kvar där uppe?
Nej, det är bekymmer då tack vare alla bestämmelser om luft och syren och sådana saker. Så att den flyttade väl först, jag tror att de köpte båtformarna i Finland, tror jag. Men det finns ingenting nu i alla fall.
Det är ett folkbildande program det här.
Ja.
Nils Borg, berätta nu för oss vad Ockelbo ligger.
I dagens läge så behöver väl inte folk så mycket information om det eftersom de läser om Victoria och Daniel. Eftersom Daniel kommer från Ockelbo.
Gör han? Är det pojkvännen det?
Det är pojkvännen, ja.
Jaha. Inte har väl prinsessan Victoria besökt lilla Ockelbo i Gästrikland, va?
Oh ja, många gånger.
Jaha. Så där, nu tittar gummorna ut genom fönstren och kollar upp det unga paret?
Nej, de får faktiskt vara rätt så i fred. Folk tycker att de ska få vara för sig själv för det mesta. Så att det är inget...
Tillhör den där Daniel från Ockelbo Högaden eller hur har han lyckats få ihop det med Victoria?
Jag är inte så bra på det där, men han hade ju ett gym här och var tydligen Victorias personliga tränare, så det var väl för det.
Aha. Varför lämnar du Ockelbo i Gästrikland?
Ja, det var väl för att jag skulle utbilda mig. Jag började ju då på ASEAs industriskola. I Västerås.
Jaha. Mm-hmm.
Och höll på med el. Linda var på ASEA och förbrukade motstånd och linda motorer och ja, jobbade på deras elektronikavdelning där.
Jaha. Jaha. Sen blev det lumpen.
Sen blev det lumpen, ja, just det. På F1 i Västerås.
Också Västerås alltså?
Det var Västerås, ja. F1 var ju nattjakt flottiljen som låg i Västerås.
Jaha. Jag ser två böcker här. En bok som heter Fallskärmens historia. Hopp i nöd och lust. Och en annan med den väldigt vitsiga titeln Flyktiga minnen. Och där har jag stött på texter om dig och foton när du var ännu yngre och vackrare Nils Borg. vad har du gjort för nytta inom flyg- och fallskärmsbranschen?
Ja, just det. Va? Jag beskylls för att ha lifta i fallskärm.
Lifta i fallskärm?
Ja, de säger så.
Var snäll och berätta om detta.
Ja, det var då när jag jobbade, när jag var värnpliktig och var på andra flottiljen i Västerås, så hade fältisarna markmålsskjutning i närheten av Arkösund.
Mm-hmm.
Och då flyger de i rote, alltså med två plan.
Mm-hmm.
Och Venom är tvåsitsig, så det innebar att det fanns det en plats över i rote tvåan.
Och Venom, det var flygplansmodellen?
Det var
en brittisk
ja. Den ser ut, om det är lättare att tänka sig, med en Vampire som har en extra stor kropp.
Mm. Mm.
Eftersom han är två stycken och sitter vid sidan av varandra.
Ja.
I alla fall då så skulle de ha markmålsskjutning och jag tiggde åt mig den lediga platsen då i rote tvåan.
Du var bara hangarsopare eller något sånt?
Ja, nej, jag var elmekaniker.
Du var elmekaniker?
Ja.
Okej.
Så att vi hade normalt hand om elektriska utrustning, radio, radar och sådana saker. Så jag är markpersonal i alla fall.
Du fick följa med?
Jag fick följa med, ja.
Var det första och enda gången du var
det på ett stridsflygplan? Det är enda gången jag startade med ett militärplan.
Ja, men det...
Landat har jag aldrig gjort.
Nej, berätta hur gick det där nu då?
Ja, nej, men när vi kom ner till skjutområdet så ja, först så gjorde vi ett varv. Det är Ingemar, alltså piloten. Inte kom rätt utan bara flög över området. I alla fall så gjorde vi en dykning och det var rätt så tufft att känna G-krafterna då vid upptagningen, för att vi hade i alla fall 4G då.
Jaha, när man ska rätta upp planet.
Ja, just. Så att då väger du alltså 4 gånger så mycket som normalt. Kinderna hänger och du har väldigt svårt att hålla upp huvudet.
Så du vägde 250 kilo i det ögonblicket ungefär, eller vadå?
Någonting åt det hållet.
Ja.
Ja, just det.
Jaha.
Ja. Men sen så gjorde vi ett varv då. Och sen när vi kom tillbaks och skulle då skjuta. För sen så kom man inte till skott, för att så vi avfyrade aldrig något skott.
Mm.
Men precis i upptagningsögonblicket, det var som man började på känna lite grann av G-krafterna.
Mm.
Så sa det bara pang. Och så var det som att sitta in i ett fyrverkeri.
Vad hände alltså?
Ja, det bara snurra och blixtra. Så visade sig att hela flygplanet gick i byggsats. Det blev bara små bitar kvar.
Och där satt ni två inne i planet när det bara fladdrade?
Det trillade sönder runt omkring och så.
Ja, du överlevde uppenbarligen.
Ja, det är Ingemar också.
Vad hände? Hur klarade ni er? Och ni var ju på ganska låg höjd också.
Vi, tack vare att tack vare att upptagningen hade börjat lite grann, så seglade vi alltså parallellt med backen. Vi hade alltså, vid dykningen så hade vi haft en hastighet på en 850 km timmen ungefär. Och nu så seglade vi alltså parallellt med backen på en 200-300 meters höjd.
Så hade planet exploderat någon sekund innan, då hade ni bara följt med rakt ner, eller?
En tiondel innan så hade det bara fortsatt rakt ner.
Nej, säg inte det. Men hur klarade ni er?
Ja, det var tack vare att flygplanet gick i bitar. Ja, det här var ju så pass omodernt så att det fanns inte katapultstol och sådana saker i det. Utan du är tvungen att kliva ur manuellt. Som tur var så blev det ju nu ingenting att kliva ur, utan allting trillade ju bort. Så att vi, plötsligt så var vi bara ute i friska luften.
Och sen då?
Ja, sen då.
Att ramla ner från 200-300 meters höjd, det är inte hälsosamt, Nils Borg. Det begriper till och med jag som var infanterist.
Ja, men när jag kvicknade till så såg jag att jag hade en skärm ovanför mig.
Turgubbe.
Och det var ju bara bra. Och sen så landade vi. Jag spände om mig fallskärmsselen.
Jaha.
Och så vände jag mig om och så ser jag att Ingemar ligger där... lite blodig, en massa järnskrot, eller ja, ja, inte järn, det är väl aluminium, men i alla fall.
Ja.
Snett bakom.
Ja.
Och sen kommer, efter ett tag så kommer markpersonalen då.
Och tar hand om er?
Ja.
Var någon av er ordentligt skadad?
Ja, Ingemar hade brutit benet och var avsvimmad. Jag hade svett håret och hade lite småjack här och där. Men...
Du sa att du hade liftat. Vad är för dumheter?
Ja, det var först dagen efter egentligen som jag kom underfund med att det inte var min skärm som jag hade landat i. När de på sjukhuset...
Var det inte din skärm?
På sjukhuset frågade de om det var något fel på min skärm eftersom jag inte hade utlöst den.
Var det då du fattade att...
Det var då jag kom underfund med att det inte var min skärm jag hade landat i.
Hur kändes det då? Satt ni fast i varann på grund av planet eller?
Ja, förutom att vi var två i skärmen så hade vi ju ett par hundra kilo bitar med oss också. Delar av stolarna och instrumentbräda och lite såna grejer.
Men det var en bra fallskärm då som pallade för två killar och plus lite aluminiumskrot.
Ja, det förbättrar väl det hela lite grann att vi landade i en myr. Eftersom skjutningen var på en kärnskogsmossen, alltså en myr.
Aha.
Så det var lite mjukt.
Är det enda gången du har flugit i stridsflygplan alltså?
Ja, det är. Jag menar, jag var ju markpersonal.
Ja. Du har aldrig landat med ett sådant.
Nej, jag har
landat inte. I fallskärm. Det finns ju folk som frivilligt hoppar i fallskärm och är väldigt duktiga. Jag har intervjuat sådana också. när de svävar liksom i flera hundra meter eller tusentals meter innan de utlöser den där fallskärmen. Mm. Det är ju jättetjusigt. Men har ni också några föreningar, ni som har räddat livhanken i fallskärm?
Ja, det finns en klubb, Caterpillarklubben, som man blir medlem i om man har räddat sig med fallskärm. Den startades utav Irving en gång i tiden. De gjorde alltså skärmar utav siden och har alltså en silkesmask som klubb nål.
Men det är ju ingen människa som fattar om du går omkring och stoltserar med en guldnål i form av en silkesmask.
Att är de fältflygare, så då vet de nog vad det är.
Alltså, har de tittat på det beundrande någon gång eller?
Det finns väl en och annan som har sett lite förvånad ut när de har sett den där masken. Då direkt efter i alla fall när jag gick omkring i Västerås.
Sen då, ASEA, jobbar du länge där?
Ja, det var väl till, hur länge var jag där? Jag gick deras industriskola, det var 3 år och sen så gjorde jag ju lumpen och sen gick jag tillbaka till ASEA efteråt och jobbade på deras elektronikavdelning där. Så att, vänta se nu. Jag måste ha varit fram till 60.
Då var du 22 år.
Ja, det blir det nog jag.
Ja.
Ja, just det.
Hur kom du hit till 08-området då?
Jo, jag började på IBM i Västerås.
Jaha.
I Västerås. Och sen så blev jag först gick jag utbildningen här i Stockholm.
Mm.
Och när det var aktuellt och åka tillbaka till Västerås så behövdes det mera folk här i Stockholm. Och då blev jag utlånad.
Jaha. Jag har hört att ditt hockeyintresse, du som var gammal hockeymålvakt i Ockelbo, Nilsborg, att det var det som fick dig att stanna i Stockholm.
Ja, delvis stämmer ju det, för att då när jag skulle gå tillbaka till Västerås igen så blev jag först och främst erbjuden en utbildning på en stor dator i Tyskland.
Mm.
Och sen skulle hockey-VM gå på Globen, eller Globen, på
Hovet.
På Hovet, ja.
Mm.
så åkte jag aldrig tillbaka till Västerås, utan då började jag i Stockholm istället.
Det här var 60-talet, IBM. Var det stordatorernas tid?
Det var precis i den vevan som det började.
Mm-hmm.
Så att jag läste en maskin som heter 770.
Uh-huh.
Och hjälpmaskinen till 770 var väl 1401. Och det var väl en av de datorerna som blev vanliga, så att säga, på den tiden.
Var det stora schabrak alltså?
Ja, 770 var en jättestor maskin.
Mm-hmm.
Men 1401, den var väl en burk som är 2x2x1 meter.
Mm.
Men sen har du ju massor med kringutrustning till den.
Jaha.
Jag menar, en intressant sak kan ju vara, om man tänker på de PC som finns i dagens läge.
Jaha.
Jag menar, det finns väl, det vanligaste minnesstorleken på en liten PC är väl kanske 128 megabyte eller sånt där.
Är det inte gigabyte?
Nej, då är du inne på hårddisken.
Jaha, förlåt. Mm. Ja.
Men den minsta modellen av 1401 hade ett minne, internminne på 1,4 kilobyte.
Det går 1000 kilobyte på en megabyte.
Jamen.
Trots att den var så stor. Och...
Mm. Så då måste programmerarna vara rätt så bra på att klara av.
Ja. Vad gjorde du då?
Jag lagade honom i Xander.
Jaha.
Plus att det var viss underhåll som skulle göras. Det var ju en hel del mekanik och sånt där.
Var du utplacerad då på olika storföretag där
och
använde IBMs maskiner?
Ja, just det.
Har du aldrig varit här i Bollmora på LM eller på Ericsson som
ja,
heter någon, idag?
Jo, jag har inte haft dem som kund, så jag har inte varit placerad. Men jag har varit där och lagat maskiner, ja.
Mm. Har du trivs med det här jobbet?
Jättebra.
Du har aldrig bytt arbetsgivare?
Jag har jobbat 42 år på IBM.
Får man 2 guldklockor då, eller?
Nej, men det var rätt bra i alla fall. För att från 25 år och framåt så fick man extra semesterveckor.
Jaha.
Alltså, en vecka vid 25, 2 veckor vid 30 och 3 veckor vid 35. Så att,
passar ju bra det.
Därför alltså att inte kontinuerligt, men just det året man...
Ja. Det passar ju bra för dig, Nils Borg, för din Barbro, hon har ju varit lärare i Nyboda och Kumla.
Ja,
så ni kunde ju utnyttja den där båten, vad den nu hette.
Jo, Mysan och, heter våran båt.
I Trollbäckens båtklubb.
Ja, just det.
I Visvas. Jag har ju haft förmånen att vara jobbarkompis några år med Barbro, men jag har också haft förmånen att känna åtminstone en av dina två döttrar, Annika Borg, som redan på högstadiet minns jag var ju en riktigt sprudlande, jättebegåvad artist som uppträdde på soaréer och liknande på Nybodas universitets scen. Och sen för några 8-9 år sedan intervjuade jag henne. Hon har fortsatt som skådespelerska. Men var inte hon en väldigt duktig idrottstjej också?
Jo då, bägge tjejerna har ju varit rätt så bra både i orientering och i längdskidåkning.
Är du orienterare?
Nej, det kan man inte direkt säga, men jag har orienterat. Jag springer runt emellanåt. Men, och hitta även kontrollen ibland.
Du kan läsa karta och vet hur man använder en kompass?
Ja.
Okej. Okay. Vad är dina döttrars främsta meriter som orienterar och skidåkare då?
Ja, Annika har ju bland annat vunnit en etapp i 5 dagars när vi var i Falun.
Förlåt, 5 dagars? Det är ju en jättetävling.
Ja.
Men var det juniorklassen eller
något? Ja, det finns ju massor med klasser.
Jaha. Ja, ja.
Och även varit med i Kalle Anka Cup, alltså längdskidåkning då.
Du menar mellan stora Kalle Anka, då måste man ju vara bäst i distriktet för att vara med.
Det är de 2 bästa distrikterna som då får ställa upp.
Vilken klubb tävlar de för?
Tyresö skidorienteringsklubb.
Tyresö SOK?
Ja, just det.
Som nu heter Söder någonting?
Söders OL heter det nu, i och med att de har gått ihop med några andra klubbar.
Det är väl de som ordnar de här fantastiska
midsommar
vid slottet?
Ja.
Ja. Har Barbro du åkt runt för att titta på Annikas skådespeleri lite varstans i Sverige? Vad minns du av det?
Jo, ja, men det har vi faktiskt gjort. Vi var ju ner till Uddevalla och tittade på Rosen från Tisterön. Och då hade vi världens busväder när vi åkte ner.
Alltså?
Ja, det var snöstorm.
Var det?
Tåg som de ställde in och spårvagnar som inte gick i Göteborg. Vi tog oss ner.
Det var några år sedan här?
Ja.
Spelade Annika Rosen?
Hon var Rosen, ja.
Jaha. Jag vet att hon gjorde Pippi Långstrump med bravur. Det var väl i Linköping? Va? Vimmerby var det?
Ja.
Det var i Astrid Lindgrens eget Vimmerby,
ja.
Jaha, var du nere där och tittade?
Ja, då. Oh, ja, vi var där. Det gjorde hon faktiskt jättebra, tycker jag.
Här, kommer vi.
Hon var verkligen Pippi där. Och det var rätt festligt att se hur alla ungarna liksom, ja, de levde sig med och var så väldigt förtjusta i Pippi.
Jaha. Nu har jag inte sett henne här på hemmaplan på väldigt länge.
Nej, jag menar det senaste hon har gjort innan, det var väl i Gävle där hon spelade dockteater. Och sen har hon ju varit hemma och varit mamma led en röda tag.
Hon har fått ett par barn har jag hört. Ja,
just det.
Ja. Har hon inte spelat den här rollen som finnbarn som vi sa i Norrland under kriget? Vad var
hon? Jo. Just det, Kainos sång.
Yeah.
Det var ju aktuell här nu rätt nyligen, hon Kaino.
På tv eller på film?
Ja, det är alltså en riktig figur som de gestaltar och som ska spelas på massor med ställen. Och jo, hon spelar den.
Så hon spelar Kaino?
Hon var Kaino, ja.
Lärde hon sig att bryta på finlandssvenska?
Nej, det behövde hon inte.
Nej.
Men det var rätt så... Det hände ju då att det kom folk på föreställningen och visade upp, alltså, som hade varit såna här finbarn och hade adresslappen kvar.
Hade
den som de hade runt halsen då när de kom ifrån Finland. det var lite rörande.
Jag minns dem. För jag hade ju en bror från Kemi i Finland under flera år under kriget. Och i vartannat hus där uppe i Norrland fanns det finländska barn.
Jo.
Men idag har man ju lite svårt att förstå hur kan man ta 4-5-åringar från sina föräldrar och flytta till en vilt främmande miljö.
Ja, men det var, de ansåg väl att det var det bästa för att de skulle ha chans och få det lite bättre.
Ja. Men nu har jag sett Nils Borg affischer.
60 minuter.
Ja, det låter som det amerikanska tv-nyhetsprogrammet. Ja, just det. Teaterlunch mitt på fredagen.
Ja, just det.
Och banne med ser jag inte Annika Borgs namn där. Gör lite reklam nu för
honom. Ja, just det. Hon har satt ihop ett litet... det är dikter och hon läser och berättar. Och sen har alltihop det är musiksatt.
Ja.
Och samtidigt så kan du då äta soppa och...
Hon sjunger också där, va?
Ja.
Är det hon som har gjort hela programmet?
Hon har satt ihop programmet, ja. Och sen så har hon tagit kontakt med en musiker som har satt musik till det hela.
Vad heter han då?
Leif Hultqvist.
Aha.
Och det går...
Tankebubblor framförda med sång, musik, humor och värme. Ja, värme.
Ja.
Och humor har ju verkligen Annika Borg. När kan man få se det här då?
Det går alltså 4 gånger och den första gången är 10 februari. Sen är det den 17, 24 och den 10 mars.
Det är på fredagar mitt på dagen.
Det är fredagar, ja. Och det som är lite dumt med den här affischen, det är väl då att man inte ser att det är 2 olika föreställningar. Alltså den första och tredje är samma föreställning och den andra och fjärde är samma föreställning.
Jaha, så man kan gå 2 gånger och se 2 olika?
Man kan gå och se 2 olika, ja, just.
Och... det här sker på ett ställe som jag är väldigt förtjust i. Som är ganska nytt. Det bästa samlingssal vi har haft i Tyresö.
Jaha, Kulturcaféet.
I Bollmora föreningsgård.
Ja.
Ja. 60 minuter. Det går alltså. Teaterlunch mitt på fredagen. Då får man käk också alltså.
Ja, entrén är 90 kronor men då ingår det ju soppa och smör och bröd och även kaffe och kaka.
Det är ju perfekt.
Så att det är ju inte riktigt.
En fredaglunch, man får underhållning under en hel timme av Annika Borg med ackompanjerad av Leif Hultqvist. Jättetrevligt och biljetter kan man köpa på biblioteket i Tyresö centrum men förstås också direkt vid Kulturcaféet Bollmora föreningsgård. Jaha, det ska bli då. Kan få ses vi på Kulturcaféet då någon fredag. Du kommer äta 4 fredagsluncher där, Nils Borg.
Nej, det blir bara 3 i så fall. För vi missar den första, för då är vi grönklitt och åker skidor.
Jaha. Din Barbro, apropå luncher, hon är ju proffs på att laga mat. Du är inte så jäkla överviktig. Hon har inte skämt bort det där på Slottevägen.
Tack för det. Va? Jo, hon känner mig bortskämd.
Det är därför du måste åka skidor för att...
Ja, det förbättrar det hela.
Hälsa henne och hälsa dina begåvade döttrar.
Det ska jag göra.
Tack så hjärtligt, Nils Borg.
Ja, det ni precis har hört, det är en så kallad arkivpärla. Det vill säga en äldre intervju som Åke Sandin gjorde med Nils Borg 2006. Och i början av programmet så berättade Gunnel Agrell Lundgren lite om sin vän som bodde i Fårdala. Och han föddes ju 1938 men avled i december 2024. På hemsidan hittar ni också en länk till Dagens Nyheter där hans familj berättar om Nils Borg som var Tyresöbo sedan 1966. Och jag heter Ann Sandin Lindgren och har tillsammans med Gunnel Agrell Lundgren producerat det här programmet.